Jag har som överskrift fikonträdet och alla andra träd. I min förra predikan tog jag upp fikonträdet ett tidstecken. Och det är ju symbolen för Israel i Bibeln. Och utgångspunkten då var också det jag ska läsa nu, Jesu ord, när han har räknat upp en lång rad tidstecken som står i Matteus 24 och i Lukas 21. Och jag läser där från Lukas 21 och vers 29. Det handlar ju om ändens tid. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att det knoppas förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Det vill säga att Guds rike är nära. Det vill säga att Jesus, kungen i riket, snart kommer tillbaka. Vad gör då alla andra träd? Det är det jag kommer att gå in på nu. Ja, politiskt så vet vi att alla andra träd eller alla länder kommer att samlas mot Israel och Jerusalem i det som Bibeln kallar Harmageddon, slutstriden. Och namnet Harmageddon är sammansatt av flera ord och det går att få fram en hel del betydelser, bland annat arméer och samling. Eller berget där träden huggs av, eller där folken huggs av som det syftar på. Trädfällning som orsakar total förstörelse. Och det står ju om i Sakaria kapitel 12 och kapitel 14, Joel 3, Mika 4 och ja, framförallt de bibelställarna. Matteus 24 och Lukas 21 också då. Vi vet att djävulen står bakom hatet mot Israel, mot judarna och mot Bibeln och mot Guds församling. Men det som ser ut som en slutlig katastrof är ju i själva verket Gud som samlar nationerna för att döma. Han samlar till dom. Jag la ut ett par Olins funderingar i veckan här där jag skrev om pyramidstrukturen. Den nya maktstrukturen som också går under namnet G12 och cellkyrkan med så kallade nya apostlar och profeter. Det är ju inom nyapostoliska reformationen. Och jag skrev där att jag fick till mig skickat en länk på spanska, för det här finns varken på svenska eller engelska. Men på spanska förklaras här rötterna till denna pyramid. Denna maktstruktur som han har fört in i så många församlingar runt över världen. Som alltså har sina rötter i romerska katolska kyrkan och av jesuiten Ignatius av Loyola. Idag ser vi att hela den, jag kallar den falska ekumeniken. Jag tror vi är ganska ensam om det, vi som är här. Den organiserade ekumeniken drar tillbaka till romkyrkan, tillbaka till påven. Och det här är alltså förberett sedan lång tid tillbaka. Gud har gett mig flera syner, framförallt på 90-talet, om pyramider, svarta pyramider för ändertiden. Det var, han talade detta innan ens cellkyrkan och G12 fanns här i Sverige eller var aktuell här. Men när åren går så förstår man ju mer och mer vad det Gud menar och vad han talar. Det blir tydligare och tydligare. Jag fick ju också en profetisk dröm hösten 2009 om att det pågår ett religiöst Harmageddon. Ett religiöst samlande till ett slut, en slutdom, lika väl som det politiska. Ett samlande av religioner till en världsreligion. Och i drömmen visade Gud hur det här har infiltrerats in i kristenheten med särskilt den nya maktstrukturen eller pyramidstrukturen då. Nyapostoliska reformationen, eller NAR som vi ofta säger, och den framväxande kyrkan eller spirande kyrkan, emergent church som det heter på engelska, är en reformation tillbaka till påven och romkyrkan, romerska katolska kyrkan. Det säger de ju öppet, det är inget hemligt. Och det har de sagt hela tiden som det har pågått. Vi vet också att SKR, Sveriges kristna råd, har samma mål med ekumeniken. Och vill lära från andra religioner, det som kallas receptiv ekumenik idag. Och man kan säga att det här är ett så stort avfall på gång så vi kan inte ens överblicka allt. Vi kan se vissa rörelser, vi kan se skeenden, vi kan varna för det som vi ser de stora liksom, rörelserna. Det går inte med alla detaljer och ens överblicka allt detta som pågår idag. Precis som Bibeln säger om ett stort avfall. Och det första Jesus säger ju i sitt tal om ändens tid, det eskatologiska talet, se till att ni inte blir vilseledda. Det första han säger. Men hur är det möjligt att kristna skulle kunna luras och vilseledas så här? Vad har hänt? Ja, vi kan ju konstatera att prövning och urskiljning har tystats och monterats ned hos kristna, av ledarna. Kända pastorer, som till exempel Rick Warren eller Bill Hybels tidigare, säger att vi ska inte bry oss om tidstecken. Det profetiska ordet, det är inget vi behöver hålla på med eller bry oss om. Och många kristna lyssnar mer på sina ledare än på vad Bibeln säger. Jag vill nämna två saker här som har orsakat förblindelse. Och det första är det sociala evangeliet som har ersatt Guds evangelium. Och det andra är andlig berusning som har gjort att många kristna har öppnat för demonisk påverkan. Man vill ha upplevelser och manifestationer. Det är inte så noga med läran. Peta inte med det. Eller att pröva budskap, pröva andarna, skriver Johannes i sitt första brev och vers, kapitel 4. Om det är villoandar, onda andars läror. Och där omvändelse och synd och det man anser anstötligt för världens människor tonas ner. Ja, då tonas ju också Guds förlåtelse och frälsning ner, naturligtvis. Och ett evangelium utan korsets innebörd, utan korsets budskap, det blir ett falskt evangelium. Och de här nya apostlarna som de kallar sig vill lägga en ny grund. Och det är klart, det krävs ju en ny grund om man vill ena alla religioner. Det är klart det. Galaterbrevet 1 från vers 8. Men om den vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse, alltså bortvisad från Gud. Är det människor jag nu försöker få på min sida eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare. Så skriver Paulus. Här i Galatien gällde det lagiskhet och laggärningar, gärningslära i motsats till Guds nåd. Men det här gäller också mänskliga församlingsbyggen som byggs i Guds namn, men som leder till laggärningar och lagiskhet. Vad säger då de som vill vara människor till lags? Ja, man kan ju säga, Gud är nöjd med dig precis som du är. Och det har sagts mer än en gång till New Age-häxor. Det hände i Toronto. Det har hänt hos Bill Johnson i Bethel Church. Det finns vittnesbörd där de själva berättar. Och dessa personer hade ingen tanke på att omvända sig och bli frälsta. Det sociala evangeliet handlar i korthet om att rädda planeten och skapa social rättvisa och världsfred. Tillsammans kan vi skapa en bättre värld, säger man. Och alla är ju goda innerst inne, bara de tänker rätt och tar rätta val, eller gör rätta val. Bibeln och verkligheten säger något helt annat. Vi minns kanske Rodney Howard Brown som kallade sig Guds bartender och serverade det nya vinet i Toronto. Ja, nytt vin eller new wine påstås vara en ny smörjelse som gav nya uppenbarelser som ska ledas då av de nya apostoliska reformationen, nya apostlar och nya profeter. Nya profetier skulle jag säga, där inte nya profeter. Och där kan man få höra att Gud leder dig utanför Bibeln på nya områden. New Wine brukar lära ut att du som är kristen ska lämna allt du har fått innan för den nya smörjelsen. Det gamla måste bort för att ta emot det nya vinet. Tänk inte, bara ta emot. Och så hänvisar man ofta till det Jesus säger i Matteus 9. Jag läser från vers 16. Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall skulle den påsatta lappen riva bort ännu mer från manteln och revan blir värre. Inte heller slår man nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gör det sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin, alltså helt nytt vin, häller man i nya. Ordet betyder kainos, betyder kvalitativt bättre, förnyade eller nya säckar, så att både vin och säckar bevaras. Vad menar Jesus? Jo, det Jesus menar här, det är ju helt enkelt att vi måste bli födda på nytt. Bli nya, kvalitativt bättre skinnsäckar, födda på nytt. Få livet i Jesus Kristus. För att komma in i det nya förbundet genom tron på honom. Och det han har gjort för oss. Och få den helige ande som gåva. Alltså i nya skinnsäckar. Det är vad Jesus menar. Och vi läser också i Hebreerbrevet 8. Från vers 13. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som är gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Och kapitel 9, vers 1. Det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. Vers 11. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Vers 15. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet. Sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Och vi vet ju att det första förbundet, det gamla förbundet som vi säger, gav en tillfällig förlåtelse. Men det var bara en skugga av det nya. Jesus kom inte för att lappa ihop bildligt då det gamla. Han kom för att slutföra och uppfylla lagens krav och Guds heliga lag, så att alla, både judar och hedningar, genom tron på honom skulle få den helige ande. Och därefter ska vi bevara tron, stå fasta i nåden och förbli i Jesus. Inte kasta bort det vi har fått innan för något annat. Romarbrevet 4:13. Det var inte genom lagen, alltså genom gärningar, goda gärningar eller laglydnad, som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Och alla löften, vet vi, står där, har sin uppfyllelse, sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. Det hjälper inte att göra goda gärningar, vilken religion man än tillhör. Det räcker inte, det gäller inte ens för en kristen att göra goda gärningar för att blidka Gud. Vi tar emot av nåd, det är Bibelns budskap. Får ett förvandlat hjärta, ett förvandlat liv och får Guds ande. Jag vill mena, och jag tror att vi har sett och förstått det så många år, att andlig berusning av det så kallade nya vinet, new wine, öppnar för villfarelse. Vad händer vid berusning? Ja, man förlorar omdöme. Man förlorar självbehärskning, klarsyn eller urskiljning. Man gör ofta sånt som man normalt inte gör. Och man kan bli beroende. I Bibeln är det väldigt, väldigt uppenbart att andlig berusning hör ihop med mörker och natt. Det hör ihop med onda andar och demonisk påverkan. Andlig nykterhet hör ihop med ljuset och dagen och den heliga ande. Vi hör inte så mycket nu, just nu, om denna andliga berusning. Men jag stötte på det bara här för några dagar sedan på nätet, där någon försvarar detta med lite olika argument som jag gick emot med bibelord. Första Thessalonikerbrevet 5:5. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Första Petrus 4:7. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Första Petrus 5:8. Var nyktra och vaksamma. Första Tess 5:8. Men vi som är dagen till, låt oss vara nyktra. Och vers 6. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Andra Timoteusbrevet 1:7. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Ordet betyder att få ett sunt sinne och självkontroll. Det brukar förekomma två lögner, två påståenden som försvar för andlig berusning. Det första är att lärjungarna, säger man, var andligt berusade på pingstdagen i Jerusalem. Det som står i Apostlagärningarna 2. Och det andra säger man, jo men Paulus skriver att han var också i hänryckning och uppförde sig som berusad eller galen. Och då tar vi det igen. För om vi kristna inte ens klarar av att genomskåda och avslöja detta, hur ska det då gå när ännu starkare villfarelser och ännu större falska under och tecken kommer? För det vet vi att det kommer. Och det kommer mer och mer i den här tiden. Apostlagärningarna 2. Det läser vi om lärjungarna som var enkla människor. Och när de döptes i den helige ande, uppfylldes av anden, då fick de språk som de aldrig hade lärt sig. Och det står att de gick ut, de sprang ut på gatan och de talade om Guds väldiga gärningar. Det står inte att de sluddrade eller vinglade ut. Nej, det står att de gick ut och de talade Guds väldiga gärningar. Att påstå att de var brusade, som vissa judar gjorde där, ja, det var ju för att de inte förstod vad som hände. Och liksom ville förlöjliga det hela och förneka det som hände framför deras ögon. Men det står ingenstans att lärjungarna på något sätt var andligt berusade. Det står också skrivet i Efesbrevet 5:18. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Det står inte någonstans, låt berusa er. Att uppfyllas av anden, det betyder att vi är överlåtna åt Jesus så att den helige ande får påverka hela våra liv. Alla områden i våra liv. Falska profeter brukar också försvara andlig berusning med det Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 5. Vi läser från vers 12. Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss så att ni har gjort något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat. Vad var yttre ting? Ja, om vi läser här i Korintherbreven så var man väldigt imponerad av de här övermåttan höga apostlarna som hade kommit. Som skröt och föraktade Paulus enkelhet och alla prövningar och förföljelse som han fick som ingick i hans tjänst för Gud och som han fick gå igenom. Har vi varit borta från våra sinnen, här är ordet alltså. Har vi varit borta från våra sinnen, ex systemi på grekiska, var det för Gud? Är vi vid sans och besinning, så är det för er. Och från våra sinnen, det ordet, det kan också översättas hänryckning, eller att bli bestört, eller att till och med bli galen. Vad hände då när Petrus och Paulus och andra var i hänryckning från sina sinnen? Det är som dessa nya så kallade apostlar och profeter så gärna tar upp som försvar för sin andliga brusning, druckenhet. Jag låg Paulus eller Petrus på golvet och skrattade hysteriskt eller hade okontrollerade ryckningar i kroppen som i Toronto-rörelsen, Pensacola eller Lakeland eller på New Wine-möten och andra liknande sammanhang. Eller uttryckte de konstiga juläten och uppförde sig som berusade. Precis som man gör i okult andlighet. Vi ska läsa om vad det var för hänryckning som Paulus syftar på där. Apostlagärningarna 10 och vers 9. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan han gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Samma ord, extasis från existemi. Hänryckning. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Så berättar han i nästa kapitel och vers 5. Jag befann mig i staden Joppe och medan jag bad kom jag i hänryckning, extasis. Och fick se en syn. Och så berättar Petrus här om synen som uppenbarade att frälsningen inte bara gällde judarna utan alla folk. Alla hedningar. Hans ögon öppnades för det som redan står skrivet som är profeterat i Bibeln, i Gamla testamentet. Det var ingenting utanför bibelordet. Det var ingen annat än bibelordet. Paulus berättar om sin omvändelse i Apostlagärningarna 22 från vers 17. När jag senare hade återvänt till Jerusalem och bad i templet kom jag i hänryckning, extasis. Och jag såg honom och hörde honom säga till mig, skynda dig och lämna Jerusalem, ty här kommer det inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Jag sa, Herre, de vet att jag i den här synagogan, i den ena synagogan efter den andra, lät fängsla och piska dem som trodde på dig. Och när ditt vittne Stefanus blod blev utgjutet stod jag själv där. Jag hade gått med på det. Och vaktade kläderna åt dem som dödade honom. Då sa han till mig, gå, jag ska sända dig ut till hedningarna långt borta. Hänryckningen för Paulus, det handlar om ett möte med Jesus. Om kallelsen och Guds vilja för hans liv, för Paulus liv, att bli ett vittne för Gud. Några andra exempel där ordet extasis finns. Apostlagärningarna 26 och 24. Då han talade detta till sitt försvar, det var Paulus detta, ropade Festus: "Du är från vettet, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen, extasis." Det är ordet. Paulus svarade: "Jag är inte galen, högt ärade Festus. Vad jag säger är sant och förnuftigt." Efter att Jesus hade botat en lam man, kan vi läsa i Lukas 5:26. Alla blev utom sig av häpnad, extasis på grekiska. Och prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sa: "Det vi har sett idag är ofattbart." Och Markus 16:8. Då gick de ut och flydde bort från graven, till bävan och bestörtning, extasis igen, hade kommit över dem. Och de sa ingenting till någon, därför att de fruktade. Tiggaren som var förlamad hade blivit helad i Jesu namn. Och vi läser i Apostlagärningarna 3:10. Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid sköna porten. Och de fylldes av förskräckelse och förundran, extasis, över det som hade hänt honom. Vi kan också till och med läsa att Jesus blev anklagad för att vara galen från sina sinnen, när han hade botat många sjuka och befriat många från onda andar. Men det hade ingenting någonstans med ett berusat uppträde att göra. Markus 3:20. Sedan kom Jesus hem, på nytt samlade så mycket folk att han och hans lärjungar inte ens hade tid att äta. När hans anhöriga fick höra det gick de ut för att ta hand om honom, eftersom han sa att han hade förlorat förståndet. Det är samma ord igen. Att vara i hänryckning för Paulus och för alla kvinnor och män i Guds folk innebär alltså att få äkta och sanna uppenbarelser från Gud, med förundran och beundran för Jesus. Och i Efesierbrevet 1:17. Jag ber, skriver Paulus, och det är en bön som vi också får be. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Uppenbarelserna, de äkta, sanna uppenbarelserna från Gud, de kännetecknas av helighet, Guds fruktan, ödmjukhet, tillbedjan, sundhet, andlig nykterhet, sanningen avtäckt, Guds hemligheter förklarade. Man får sina sinnen skärpta, inte tvärtom. Matteus 24:23. Om någon då säger till er: se här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Det är ju Jesu ord det här. Ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken under, för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er: han är i öknen, så gå inte dit. Eller: han är i de inre rummen, eller hemliga rummen som det kan översättas, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Jesu ankomst är synlig för alla när han kommer med alla sina heliga änglar. Det finns ju en tolkning som vi har tagit upp för många år sedan, vet jag, som Roger Oak, tror jag det var, som förde fram den, att de inre rummen kan syfta på katolsk eukaristi. Alltså det inre rummet, eller behållaren, där man lägger brödbiten, man lägger i det inre rummet. Och sen tillber man ju den här brödbiten, som är en avgudadyrkan. Det är Roger Oakland, ja. Och den tolkningen är värd att minnas. För i SKR och i den organiserade ekumeniken är det ju just katolsk eukaristi som man vill samlas omkring, och som man strävar till att samlas omkring. Men om vi ser på helheten här vad Jesus säger, så ställs ju det hemliga, det mystiska sökandet inåt, sökande i tomheten, emot det öppna och synliga när Jesus kommer. Vad säger mystiker och new ageare? Genom yoga och andra andliga övningar, alltså mysticism, kommer du i kontakt med det gudomliga inom dig. Du får ett nytt medvetande tillstånd. Jesus säger, tro dem inte. Vem är i öknen? Skökan är i öknen. Vi läser Uppenbarelseboken 17. En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sa, kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. Och den stora skökan samlar ju alla religioner, alla villoläror. Och många vatten, det står i vers 15 i det kapitlet, att det är folk och människomassor och folkslag och språk. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otuktsvin. I anden förde han mig bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och 10 horn. Här alltså, hos skökan, finns andlighet som berusar. Skökans vin. Härifrån hämtar man andligt vin som berusar det nya vinet. Jesus sa, gå inte dit. Gå inte dit. Och i Uppenbarelseboken 18 så läser vi om skökan som har blivit en boning för alla onda andar eller demoner och alla orena andar. Vad står öknen för? Det står ju för torka och ödslighet, dysterhet. Men det står också för andligt mörker. Petrus skriver i sitt andra brev 1:19 om denna världens andliga tillstånd som en dyster vildmark, en mörk plats eller en öken. Och vi uppmanas att hålla oss till det profetiska ordet i Bibeln som lyser som ett ljus i mörkret. Andra Korinthierbrevet 6:14. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet och orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Med andra ord, vi kan inte blanda okult oren andlighet med Guds heliga ande. Vi måste bekänna och förkasta allt sånt orent. Om vi har varit i kontakt med det eller varit i någon sån församling eller kyrka eller sammanhang. Vers 17. Därför säger Herren, gå ut från dem och skilj er från dem. Och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er och jag ska vara er fader. Och ni ska vara mina söner och döttrar, säger den allsmäktige. Pantokrator på grekiska, den allsmäktige, betyder den som har all makt, absolut och universell suveränitet, kontroll över allt. På hebreiska är namnet El Shaddai, förbundsguden som håller sitt ord och alla sina löften. Andlig berusning är alltså kopplad till skökan Babylon i Uppenbarelseboken. Den sista tidens antikristna världskyrka och religionsblandning, världsreligion. Och samma andemakter verkade på Jesajas tid, läser vi i kapitel 29, vers 9. Häpna och förundras, stirrar blinda, jag var blinda. De är druckna, men inte av vin. De braglar, men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutet era ögon. Han har höllt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan det inte, den är ju förseglad. Ja, det är väl därför som många av de här ledarna säger att vi inte ska syssla med eller intressera oss för tidstecken. De är själva blinda och förstår ingenting. Gud har stängt ordet eftersom de nonchalerar hans ord och tror att de vet bättre själva. Paulus skriver i Romarbrevet 1:16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds evangelium. Det är det sanna, det äkta evangeliet. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Tänk att Paulus, som hade varit en lagtrogen farisé ut i fingerspetsarna, som trott att han tjänar Gud, men han fick möta Jesus och se sin synd och förstod att det var djävulen som han tjänade när han förföljde Jesu efterföljare och Jesu lärjungar. Nåden och sanningen uppenbarades för Paulus. Första Timoteusbrevet 1 och vers 12. Jag tackar honom som har gett mig kraft. Kristus Jesus var Herre. För att han ansåg mig värd förtroende, tog mig i sin tjänst. Fast den, skriver Paulus, jag förut var en härdare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Ja, Paulus, han visste vad överflödande nåd innebar när han skrev i Romarbrevet 5:20. Där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer. Det var upplevt. Äkta gudsmöten ger kärlek till Jesus, kärlek till Gud. Det ger kärlek till sanningen, kärlek till bibelordet och till det profetiska ordet. Och naturligtvis till varandra, trossyskon emellan. Det händer bland alla andra träd, men också ur alla andra träd. Alla folk och länder kommer ett sant Guds folk som Gud själv helgar och förbereder inför Jesu återkomst i makt och härlighet. Jesus kommer inte för att hämta en självrättfärdig församling. Han kommer för att hämta alla som är friköpta genom hans blod och har förlåtelse för sina synder. Som det står i Efesierbrevet 1:7 och Kolosserbrevet 1:14. Alla som tillhör honom och älskar hans återkomst, står det. För vi vill kunna säga som Paulus i andra Tim 4:7. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Jag blev påmind för ett tag sedan när Malin lånade mig en bok om visionen tillbaka till Jerusalem. Jag har läst om det tidigare, men det var en ny bok. Och det handlar om att missionera den visionen. Alltså handlar om att missionera länderna västerut från Kina till Israel. Och här beskrivs i boken hur evangeliet i stort sett har gått västerut sedan Nya Testamentets tid. Från Israel till Europa, till Afrika, Nord- och Sydamerika, Asien. Och mellan Kina och Israel finns många onådda folk. Många länder är muslimska och stängda för evangeliet. Men det pågår, som vi vet, en stor väckelse i Iran eller Persien. Elam, som det står förutsagt, profeterat i Jeremia 49. Och så berättar man det land som sänder ut flest missionärer till de onådda folken i de här länderna mellan Kina och Israel. Det är de underjordiska förföljda församlingarna i Kina. Mängder med missionärer sänds ut hela tiden. Och många av de här missionärerna har redan suttit i fängelse för sin tro på Jesus i Kina. Ja, så går Guds verk framåt och det profetiska ordet går i uppfyllelse. Amen.